Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Vi människor är ju motsägelsefulla varelser på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva. Samtidigt tanken att aldrig kunna dö, den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten.
fyllde nyligen 67 år och efter 8 av dem på den högsta posten i Svenska kyrkan lägger hon ner staven i höst. Antje Jackelén är historisk i det att hon där 2014 blev den första kvinnan på posten som ärkebiskop. Men hur ser hon själv på tiden som varit? Vad finns det kvar att uträtta? Och har de alltid varit sams, landets 13 biskopar? Och hon som på sätt och vis moderniserade yrket genom att vara aktiv på sociala medier, hur gör hon med det när hon hänger in kräcklan för gott? Det och mycket mer i Värvet avsnitt 527, inspelat på ärkebiskopsgården i Uppsala. Här är Antje Jackelén. Men du, Antje, kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra.
Ja. Du, räknar du dagarna nu tills du ska få flytta härifrån?
Jag tror att jag har sådana måttband som jag klippar av. Nej. Nej, jag räknar inte.
Nej. Men hur känns det då?
Ja, det känns bra. Så jag brukar säga att ja, men jag har frid i det här beslutet att lägga ner staven då i slutet på oktober. Sen hindrar ju inte det att det kan kännas lite berg- och dalbana ibland. Och sen undrar jag ju hur det kommer kännas efteråt.
Mm. Ja, vi ska komma till dina framtidsplaner så småningom. Men jag har några frågor innan dess. Mm. I höst står det ju klart att Svenska kyrkan inte får en kvinna på posten. Spelar det någon roll för dig?
Alltså det viktigaste är ju att det blir en efterträdare som, ja, men som är bra för Svenska kyrkan och kan ta itu med de utmaningar och de uppgifter som ligger framför. Så det är ju det viktigaste. Jag har alltid sagt att kompetens måste gå före kön och därmed inte sagt att vi inte har kompetenta kvinnliga kandidater också. Men just nu, sen igår, vet vi ju att det står mellan två män.
Mm. Men hur ser du tillbaka på de här åren då?
Det har varit väldigt intensiva år. Då menar du ärkebiskopsåren?
Yes.
Jag kom ju med erfarenhet från 7 år som biskop i Lunds stift. Och det är jag naturligtvis väldigt glad för. Det har varit intensiva år. Det har varit mycket fint och också stort som har hänt. Jag har fått vara med om. Så jag är mycket tacksam för det. Men det har också alltid funnits utmaningar naturligtvis. Och så ska det ju vara.
Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om det. För att, alltså, vilka är de största utmaningarna med att vara ärkebiskop?
Ja, men som ärkebiskop är du den högsta företrädaren för Svenska kyrkan. Både nationellt och internationellt. Och Svenska kyrkan är den största organisationen som vi har i det svenska civilsamhället. Så det är ju ett uppdrag som verkligen inger respekt för den själv när man blir vald till det. Så det är stort. Samtidigt så är det med kyrkan. Det är så här att jag bär kyrkan, men kyrkan bär mig också. Och det är en väldigt stor trygghet i detta. Och jag brukar också säga, innan någonting blir uppgift så är det en gåva. Men det är ju så med själva livet. Ingen av oss har gjort det egna livet. Vi har fått ta emot det som en gåva. Allt är gåva innan det blir uppgift. Och kunna vila och bottna i det. Det ger en trygghet och en grund som också tycker jag hållit. Även när jag har tyckt att det varit motigt och stormigt och jobbigt.
Men tänker du då på, alltså när du säger att kyrkan bär dig. Tänker du på människorna i den eller din någon slags övertygelse rent?
Ja, det är ju tron. Ja. Men det är också gemenskapen, såklart.
Vad är det du liksom, vilka beslut är tuffa att fatta för dig?
Dels kan det vara beslut som har långsiktiga konsekvenser. Jag tycker inte det var tufft att fatta beslut om till exempel att vara med om att fatta beslut att Svenska kyrkan ska satsa på undervisning och lärande. Det var ett tungt beslut för det var en stor investering, men det var ändå ett lätt beslut att ta på det viset för det var bra. Sen kan det vara svårare att ta beslut i domkapitlet till exempel när en präst eller diakon är anmäld för någonting och det ska utredas och sen ska man besluta om vad det ska vara för påföljd.
Mm.
Och när det är präster och diakoner så finns det 3 olika påföljder. Man kan få en erinran, man kan få prövotid på 3 år eller man kan mista sin behörighet att utöva präster eller diakonämbetet. Och att fatta ett sånt beslut, det är ju tufft för det är ju ett stort ingrepp i en människas liv. Så det kan vara svåra beslut.
Men du, är det här bästa jobb du har haft?
Alltså jag har haft förmånen att ha olika jobb som har varit bra och fascinerande och tillfredsställande och utmanande på många olika sätt. Det här har varit det mest offentliga naturligtvis. Jag tycker heller inte man kan säga att det var det mest ansvarsfulla. Det är väldigt ansvarsfullt att jag var församlingspräst. Det är ansvarsfullt till exempel att hålla en begravningsgudstjänst. För går det fel så kan man inte göra om det. Så jag tycker inte man kan väga ansvar så åt varandra.
Har det gått fel när du har begravt folk?
Nej. Jag minns en gång jag var tämligen ung präst. Då hade jag en begravning av en person som hade tagit livet av sig. Och så var det väldigt stora splittringar i familjen också. Och det var, skuldproblematiken var väldigt, väldigt stor. Och jag försökte, liksom, jag tänkte man kan inte släta över sånt. Jesus säger sanningen ska göra er fria. Så jag försökte tala sant. Och det var inte alla som tyckte om det. Så jag vill säga att det gick fel, men det var en viss oro kan man säga efter begravningen. Och det krävdes mer samtal, vilket i sig också var bra.
Mm. Ja, men så att större uppmärksamhet, större ansvar är inte lika med roligare på jobbet. Är det det du säger?
Nej, det kan man väl inte säga. Jag tycker att alla jobb som jag haft sina glädjeämnen och sina svårigheter och frustrationer. Det hör ju till livet också. Mm.
Men ser du det som att du i någon mån lämnar någonting ogjort som du hade velat hinna med?
Ja, det finns ju processer som jag är glad för att de fortgår. En sån här process är ju försoningsarbetet med det samiska folket. Där har vi ju tagit några steg framåt under min tid. Och den processen började ju också under min företrädare och företrädares företrädare. Så att säga, så där har jag ju klivit in och burit det vidare. Och så får min efterträdare ta vid. Mm. Ett annat är ju lärande och undervisning. Men det är en stor utmaning. Både så att säga inne i kyrkan men i hela det svenska samhället, att kunskapen om tro och teologi för den delen är så oerhört låg. Jag har varit med om när det gäller media att journalister har kommit och varit väldigt okunniga om vad de skulle egentligen intervjua mig om. Mm. Till och med till den grad att någon sa jag vet inte vad jag ska fråga en biskop. Kan du inte berätta för mig vad jag ska fråga dig? Mm. Och då tänkte jag, så skulle man ju aldrig bemöta en fotbollstränare eller en företagsledare på det viset. Så att vi har en stor utmaning att höja kunskapsnivån där. Och det är ett arbete som vi har gjort några saker här under min tid, men det måste också fortsätta.
Ja, för att alltså, du har ju varit någon slags ansiktet utåt givetvis för Svenska kyrkan. Men jag menar, du har ju också gjort ett ganska tungt PR-arbete, tänker jag, under dina år. Men om vi pratar om så här, saker som då kanske inte är fullbordade, jag menar, känner du att det finns mer att göra på den punkten, så att säga?
Ja, kommunikation är ju viktig, har alltid varit viktig egentligen. Jag menar, religion har med relation att göra, med relationer. Och relationer kan man bara vårda genom kommunikation. Så det har kyrkan alltid gjort. Men när boktryckarkonsten kom så var kyrkan ganska kvick med att använda sig av den nya teknologin för att delta och sprida kunskap och så. Och det är ju ganska naturligt att det sker nu också. Jag är väl den första ärkebiskopen som har varit ärkebiskop under en tid och sociala medier har slagit igenom på allvar. Så det har ju varit nytt så att säga om man jämför med mina företrädare. Mm.
Du är ju inte purung. Hur har det varit liksom att närma sig Instagram och så vidare? Alltså,
har du Instagram tyckt att det varit roligt? Har jag börjat med relativt sent. Jag började med Twitter då jag tror det var 2011 eller någonting. Och det var rätt kul. Det var så att då var jag biskop i Lunds stift. Och till att vara biskop hör jag att man gör visitationer, det vill säga man besöker församlingar. Eller, ja. Och så när jag gjorde det och planerade det så försökte jag ibland... Så det var till och med så att jag blev frågad någon gång av en tidning, vill du blogga hos oss medan du gör de här besöken under några dagar? Ja, det var kul. Vill du chatta med våra läsare? Ja, det är kul. Och sen kom vi på ett större ställe där det inte fanns den här lokala intresset från media, utan det var ingenting. Så vad gör vi nu? Och då kom min dåvarande pressekreterare på sig. Du skulle ju kunna testa att twittra. Och då sa jag, men det låter jättekul, för då kan jag liksom säga, jag testar här under de här dagarna och gillar jag inte det så kan jag liksom sluta med äran i boll, så att säga. Mm. Så vi gjorde ett sånt försök och då tyckte jag det var så pass givande så att jag fortsatte. För jag gillade, då var det ju bara 140 tecken. Så jag tyckte jag fick en kick av att formulera någonting kort och kärnfullt som ändå var meningsfullt och till och med kommunicera med folk. Och den här tanken att ja, men i princip vem som helst kan komma i kontakt med mig. Och det blev ju aldrig fler än jag kunde hantera. Så det var en väldigt fin period på sociala medier, tycker jag. Men sen var det ju annat som tog över. Speciellt Twitter har ju ändå förändrats eller polariserats på något sätt. Det finns mycket, mycket pepp och stöd och kärlek på Twitter också. Men det finns ju väldigt mycket motsatsen också.
Mm. Vi pratade lite om vad som är tuffast med jobbet, men vad är roligast då?
Ja, men roligast är ju dels att det är så omväxlande arbetsuppgifter och själva saken. Jag menar, att få jobba på heltid med att sprida evangeliets goda nyheter, så att säga. Det är ett fantastiskt uppdrag. Jag har också... jag har fått så pass mycket också feedback om att det som jag som ärkebiskop, det som vi som kyrka gemensamt kan bidra med, det är så oerhört viktigt och det är så uppskattat och det finns så många goda förväntningar. Så det ger ju lite boost. Farliga är naturligtvis att det kan jaga på för mycket, så att det är svårt att se gränserna. Men vi fick... Bara förra veckan fick vi statistik för här de första månaderna i år. Och det som är väldigt glädjande det är att det fortsätter att öka antalet människor som söker inträde i Svenska kyrkan. Och de som utträder, de är fortfarande fler än som träder in, men det minskar antalet som utträder. Och framförallt så visar det sig att... andelen människor som säger att kyrkan är relevant i samhället har ökat från 40% till 58%. Mm. Det tycker jag är väldigt glädjande.
Häftigt. Vad beror det på? Vad är er analys?
Det kan ju vara så att under de här åren som jag var där ärkebiskop så har det ju också varit det kriser. Det har varit vi har haft migrationen 2015-16 när det kom så många människor som inte någon hade räknat med. Så kom pandemin, vi har klimatkris, nu har vi säkerhetskrisen. Vi är in i ett massivt teknikskifte, digitaliseringen som kommer vandla samhället. Jag tänker allt detta gör ju också att många människor inte bara lever på utan vi ställer frågor om vad är egentligen meningen med det här och hur hittar man tröst när man är drabbad av sorg eller när man är alldeles för rädd? Vad kan vi hoppas på egentligen? Och kyrkan är bra på de här frågorna.
Mm.
Plus, det var ju både under den här 2015-16 när så många människor kom, det var över 80% av våra församlingar som satte igång eller förstärkte befintligt arbete med nyanlända. Allt från liksom mat och kläder, men också språkcafé och stöd på olika sätt. Och när pandemin kom, det var ju kyrkan, för församlingarna, diakonerna som klev fram och organiserade att människor fick mat och mediciner när man inte kunde gå ut själv och allt det där. Så jag tänker det märks ju också att här är något viktigt. Och det var likadant med gudstjänsterna. När vi nu inte kunde ha hur mycket folk som helst i kyrkan. Och vi gjorde det digitalt. Så nåddes plötsligt så många fler personer. Och tv-gudstjänsterna då påsken 20. Jag tror det fördubblades människor som tittade på dem. Och jag pratade bara för några år sedan med tyska motsvarighet för tyska kyrkan. Och samma där. De säger också att vi har nått fler människor, andra människor. Det är någonting som händer.
Men du, de allra flesta blir ju inte präster. Så kan du sätta ord på varför du blev det?
Det är bara en, som jag säger, en inre och en yttre kallelse. Jag är inte sån som vaknade en morgon och sa, präst ska jag bli. Det var jag med en teologi vill jag studera. Och det intresserar mig, det har man är det viktigaste att göra. Och samtidigt är det så ordbrett. Det är ett fantastiskt ämne. Jag menar, du lär dig texttolkning, det är etik, det är filosofi. Du kan ha religionspedagogik, religionssociologi, filosofi, historia. Det spänner ju liksom överallt. Så det har ju fascinerat mig. Men sen växte det ju också fram. Ja, men det är nog präst jag ska bli. Och så bekräftades ju det då av kyrkan. Genom att de sa, ja, vi vill ha dig. Vi ska prästviga dig. Mm. Så jag blev prästvigd 1980 då i Stockholm. Mm.
Vad tänker du krävs för att bli en bra präst?
Ja, grunden är naturligtvis att tron och att viljan att växa och fördjupas i tron och dela den med andra. Sen behövs ju då teologiska kunskaper och inte bara liksom ha kunskaper utan så bli teolog. Jag tänker alltså om vi tänker på läkare eller advokater, vi vill inte ha människor som har läst ett antal poäng medicin eller ett antal poäng juridik. Vi vill alltså som har blivit advokat, som har blivit läkare, man måste bli präst. Och sen tänker jag att empati, nyfikenhet, kärlek till människor, kreativitet, det säger nu för tiden i alla yrken ska man vara kreativ. Mm.
Nej, men det låter ju ändå som ett ganska smalt nålsöga.
Ja, jag tänker också, det har alltid behövts också en mångfald av präster. För alla präster skulle vara stöpta i exakt samma mall. Det skulle inte vara bra för kyrkan. Och olika kontexter kräver ju också olika begåvningar, olika kompetenser och färdigheter. Jag tänker en präst som arbetar till exempel på universitet behöver dels ett speciellt intellektuellt intresse men också naturligtvis intresse för just att arbeta med yngre människor. En som arbetar i kriminalvården, en som arbetar i en liten landsbygdsförsamling, i en medelstor församling eller i ett jättestort pastorat där det finns hundratals anställningar. Så det är väldigt brett också. Mm.
Men hur ser det ut idag? Det kanske inte du har koll på, men hur är det liksom till, alltså är det ett framtidsyrke? Är det många som söker sig som vill bli präster?
Jag vet inte, jag har inga exakta siffror om hur det ser ut och det kan vara också regionala skillnader i landet. Men ett framtidsyrke är det alla gånger därför att det som en präst gör är svårt att ersätta genom automatiserade processer. Tänker jag. På det viset är det ett framtidsyrke.
Det finns ingen robot som kan göra ditt jobb så att säga.
Det är svårt att tänka sig. Ja. Eller hur?
Inte omöjligt. Jag tänkte på det idag att jag alltid försöker vara vänlig mot Siri. Du vet, man pratar med telefonen. Mm. Eller jag har en högtalare hemma som heter Google. Då försöker jag alltid tilltala dem så trevligt jag kan. Även om jag blir väldigt irriterad på dem. För jag tänker att någon dag kommer de ta över. Och då är det bra ifall jag har varit schysst på vägen. Kanske de kommer ihåg det.
Då förmänskligar du dem redan.
Ja, jag är förberedd på det tänker jag.
Ja, men det är ju något av vår tids största frågor, tycker jag, med det här med digitaliseringen. Och att vi, jag tänker att vi skulle behöva ställa de här frågorna och prata mycket om det där. Vad är egentligen en människa när artificiell intelligens kan bli på ett sätt så väldigt mycket intelligentare än vi är? Ja, eller vad tänker du? Det blir lite science fiction, men ändå. Om de tar över, om de här självlärande maskinerna liksom utvecklar någonting som gör att de skulle kunna tänka sig och utrota mänskligheten.
Mm.
Men också, vad är egentligen vårt arbete? Vad betyder det? Om vi inte behöver arbeta därför att roboten gör allting. Hur mycket betyder det för vår identitet? Vårt arbete, vårt jobb, och hur ordnar vi ekonomin? För var det ju så, fler människor i arbete betyder fler pengar. Nu är det mer data betyder mer pengar eller tillväxt.
Mm.
Vad har det för konsekvenser för hur vi organiserar vårt samhälle?
Mm. Vad tänker du om det då? Alltså om vi om 40 år faktiskt inte behöver jobba för att maskiner sköter allt?
Jag tror inte det blir så, för om man ser tillbaka på stora teknikskiften så har de ju naturligtvis, de har tagit bort en massa jobb, men de har också skapat nya jobb. Problemet är bara att de nya jobben kommer inte samtidigt som de gamla försvinner, och det är inte de som har förlorat sina jobb som får de nya jobben alla gånger. Så det har ju också förr varit sociala oroligheter i såna här övergångsperioder. Och ett mänskligt samhälle planerar ju för sånt och försöker mildra de negativa konsekvenserna. Men digitalisering är ingenting vi kan stoppa. Så den gör ju ofantligt mycket gott om du tänker på diagnostisering i medicinen och sådär. Men samtidigt måste vi ställa frågorna, ja, men vem tjänar på det här? Inte bara ekonomiskt utan överhuvudtaget. Och vem betalar priset?
Mm.
I det korta perspektivet, i det långa perspektivet. Och vad gör det med vårt sätt att vara människor och medmänniskor? Hur bevarar vi vår mänsklighet och vår medmänsklighet i detta?
Mm. Och just med din sakkunskap och ditt nuvarande ämbete så är det kanske intressant också att diskutera, för att min bonuspojke Salvador, han är väldigt intresserad av Elon Musk och läser mycket om honom. Vilket ju är kul på sätt och vis. Men Elon Musk har ju då tydligen förutspått att man inom en ganska snar framtid ändå ska kunna typ tanka ner sitt intellekt på något sätt. Så att när kroppen tar slut så ska du kunna tanka in den i något nytt. Vad gör det med liksom själavårdsyrket när vi sitter på en hårddisk någonstans?
Ja, och de fantasierna har ju funnits länge, och vi människor är ju motsägelsefulla varelser på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva.
Mm.
Samtidigt, tanken att aldrig kunna dö, den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten. Att någonting aldrig tar slut. Det måste ju vara den största ledan man kan tänka sig. Så vi är motsägelsefulla varelser. Och jag tänker att den här motsägelsefullheten, den kanske också är källan till mycket av vår skaparkraft. Om vi så att säga avskaffar den där spänningen och därmed också lägger lock på skaparkraften, vad är då kvar egentligen? Men det är jättespännande frågor, och jag tror vi behöver just prata om dem. Också tänka både på möjligheterna och på dystopierna som finns där. Men de kan inte leda oss till att säga att vi måste liksom stoppa digitaliseringen. Så det kan vi inte, och det ska vi nog inte heller göra.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Tycker du att Svenska kyrkan är liksom... Är det en modern organism?
Det är ju en organism i sin tid. Och med sin tid. Men kyrkan har funnits i princip i 2000 år. Med samma budskap. Med samma, för att ta, om man tar välsynsbord, med samma produkt. Och det finns ju ingen annan, inget annat företag som har en sån historia. Där vi kan peka på både sånt som har varit jättebra och sånt där kyrkan har gått totalt vilse. Mm. Det finns en viss fog att människor ibland säger att kyrkan har överlevt trots allt som människor hittar på. Det är nog det största gudsbeviset som finns. Men vi har ju också lärt oss att det svänger en hit och det svänger en dit. Liksom man behöver inte vara med i alla extrem, utan någonstans finns det också någonting i mitten där kyrkan nog har funnits väldigt ofta. Och samtidigt som kyrkan också har ett framtidsperspektiv. Jag har funderat ganska mycket över det när just den här, jag tänker det som vi upplever som svårt i vår tid, det har ganska mycket att göra med att vi har för mycket rädsla och för lite hopp. Och då hopp inte liksom förhoppningar, ja, men det ska nog ordna sig, utan ett grundat hopp. Och ett sånt hopp kan aldrig vara grundat på bara titta bakåt hur det har varit, utan det måste vara titta framåt, vilka löften har vi? Och det är ju naturligtvis där trosdimensionen kommer in. Ja, men om Gud har lovat, ja, men då tittar jag också på det här löftet. Jag tittar inte bara på trenderna som liksom bakåt och säger, ja, men jag kan vara optimist för att det går åt rätt håll, eller nej, jag är pessimist, det går bara åt skogen. Utan jag ser det, men samtidigt så tittar jag också och spanar efter löftena, efter det som kommer framifrån. Och jag tror där finns en källa till hopp. Ett hopp som kan härbärgera liksom vreden och frustrationen över allt som är fel. Och som kan vara realistisk både när det gäller människans makt och skaparkraft och utvecklingsförmågan. Men också vara realistisk när det gäller vår sårbarhet, vår svaghet och vår dödlighet. Och sen utifrån det kunna välja liksom en modets väg, tänker jag, det är det som hoppet gör. Att i de flesta situationer så finns det oftast fortfarande valmöjligheter att välja en väg som är modigare än någon annan. Mm.
En sak som många är rädda kring är ju klimathotet givetvis. Hur tar kyrkan hand om, alltså hur miljövänliga är ni?
Ja, vi kämpar ju som alla andra. Och vi har ju egentligen en väldigt stark motivation. Därför att vi menar att det vi har omkring oss, det är skapelsen. Det har vi inte gjort själv. Vi är beroende av den. Jag tycker det är Guds skapelse. Och vi har ett uppdrag att vårda den. Och igen, det är det här dubbla. Å ena sidan så har vi ju ganska mycket makt. Och använd makten för att exploatera. Men samtidigt är vi också ganska svaga. Vi är ju för varje andetag beroende av den här skapelsen. Så att vi har fått också teologiskt upp ögonen för det här mycket mer än vi har haft under långa tider. För det har ju också funnits teologier som har faktiskt legitimerat utnyttjandet av skapelsen. Så dels bör vi göra ett arbete mentalt. Tala om det, förkunna om det, motivera. Men sen behöver vi också själva som en stor organisation se över vårt fotavtryck när det gäller klimatet. Och det arbetar vi med. Vi har en färdplan för klimatet. 2030 ska ju vara klimatneutrala. Vi ser över inköp, resor. Det som alla andra också gör. Biskoparna skrev redan 2014 ett biskopsbrev om klimatet som har varit betydelsefull och som kom i en reviderat upplaga då 2019 och på engelska 2020. Och det är så lite grann rätt snöret, för där finns både vad vet vi egentligen och hur hanterar vi osäkerheten över det som vi inte vet och hur har vi egentligen hamnat här och vad ska vi göra nu? Dels själavårdsmässigt, hur ska vi ta hand om vår ångest? Det är ingen bra idé att bara förtränga det. Hur hanterar vi det så att vi har fått hopp som frigör handlingskraft? Och dit hör ju också att kan vi faktiskt avstå någonting för att vi kan se att det är bra för våra barnbarn och deras barnbarns skull.
Mm. Men vad är de stora klimat... Var är ni störst klimatbov, så att säga?
Jag vet inte om man kan säga så. Där är vi störst klimatbov.
Jag antar att det går åt ganska mycket energi med alla era fastigheter. Och...
Det gör det ju. Så att ha grön energi och att minska energiåtgången är viktig. Sen har vi ju också, Svenska kyrkan är en av de större skogsförvaltare i landet. Mm. Och där har vi också utmaningar. Inte minst också, jag är ingen expert överhuvudtaget på hur man bedriver skogsvård på rätt sätt. Men jag har ju följt diskussionerna och vet ju också att det är inte alldeles enkelt att säga så ska det vara här.
Nej, just det.
Men det görs ett arbete av skogsförvaltarna med att förena klimatansvar med också social hållbarhet. Alltså det är inte så enkelt som att säga men nu gör vi ingenting, nu låter vi det bara stå, det är det bästa. Jag lär mig att skogen har en omloppstid som är, det är långt, 70-100 år. Så vi måste också ta ansvar för vad kommer de att tycka om 70-100 år, hur vi sköter skogen idag. Mm. Och då är det inte så enkelt som att säga, men om vi inte gör någonting alls överhuvudtaget, då har vi räddat det. Utan man måste väga olika sätt att vara hållbar mot varandra. Men det vi har gjort som var viktigt för oss att vidga hållbarhetsbegreppet. Att säga det är helt klart ekologisk hållbarhet. Men det kan vi inte ha om vi också tänker ekonomiskt. Annars blir det ju inte långsiktigt. Men vi måste också tänka social hållbarhet. Och vi måste tänka andlig hållbarhet. Alltså hur får vi den andliga motståndskraften som hjälper oss att verkligen ta itu med det här?
Mm. Jag tänker att det här med kremering, det är inte så himla miljövänligt. Är det inte bättre att man bara så här, vi kan kremera, det är inte så bra för miljön, begrav personen bara som den är.
Mm.
Det är inte er sak kanske.
Jo, vi är ju huvudman för begravningsväsendet. Vi har det statliga uppdraget förutom i Stockholm och i Tranås.
Okay.
Då är det kommunalt. Mm. Men det arbetas med de här frågorna, och det är klart att krematorierna också följer miljöregler om utsläpp och så där. Men sen är det ju så att kremering är ju det vanligaste begravningsskicket, har blivit det i Sverige. Men visst, gjord begravning finns som en möjlighet. Men då finns det också de som säger att det blir också utsläpp från kroppar och så. Men jag är ju uppvuxen nära en kyrkogård, så för mig är jordbegravning någonting som, ja, som har funnits. Det var det vanligaste då när jag var barn.
Jo, det är så jag vill ha det. Jag har sagt till min familj, köp någon billig skit från Ikea, begrav mig i den, men elda inte upp mig bara. Ja, så är det med det. Du, jag sa förut att vi skulle prata lite grann om framtiden också innan vi la på, så att säga. Vad har du för planer nu? Jag menar, i oktober...
30 oktober lägger jag ner staven.
Ja. Vad ska du göra sen då?
Flytta.
Vart?
Till Lund.
Okej. Okay. Tillbaka?
Ja, vi har barn och barnbarn där i närheten, så det blir ganska naturligt för oss att söka oss närmare dem.
Mm. Har du käka lägenhet och så? Eller?
Ja, just det.
Ja, det är klart.
Ja. Ja.
Vad ser du fram emot att göra då, med all ledig tid?
Jag vet inte riktigt ännu. Det är lite spännande och samtidigt så lite otäckt. Jag vet ju inte hur jag kommer reagera när jag har levt så intensivt med så intensivt schema. Och sen blir det plötsligt mindre intensivt. Å ena sidan ser jag fram emot friheten. Å andra sidan kan jag också, ja, men just undran hur, vad händer med min själ i detta. Sen är det så att jag har kvar ett uppdrag, minst ett år till, för Lutherska världsförbundet, som inte alls är heltid och så, men det, och jag har sagt ja till några enstaka saker som ska göra, och så jag räknar ändå lite med att jag fortfarande kommer att kunna bidra med ett och annat. Men att det blir ett lugnare tempo, det hoppas jag.
Mm. Ja, men det är ju, jag har ju sett det på nära håll när yrkeskarriären tar slut, att det blir lite av en identitetskris på något sätt.
Det tror jag. Alltså varje sån stor förändring i livet är ju en kris. Jag menar, när jag då 2001 flyttade vi för 6 år till Chicago, och vi visste ju inte då alls hur länge det skulle vara. Och jag kommer ihåg att det var ganska krisartat. Mm. Särskilt eftersom det var, vi kom dit 2 veckor innan 11 september hände och allt så. Nej, men varje sån stor förändring är ju en kris, och vi genomgår ju alla kriser i vårt liv. Och kris är ju, som vi har lärt oss, det är, på ett sätt är det smärtsamt. Men på ett annat sätt är det också en möjlighet till utveckling.
Just. Du svarade ju faktiskt aldrig på vad du tyckte om att göra som barn. Så att jag vet ju fortfarande inte om du har några hobbies.
Ja, jag har inte haft så mycket tid för det. Men det som jag tycker om, det är vandringar. Mm. Men tidigare år har jag ibland stickat faktiskt. Så jag har en stickning på gång, men det tar väldigt lång tid för det.
Vad ska det bli?
En barntröja.
Ja. Härligt, men vi får hoppas att barnet i fråga inte har växt ur den redan nu då.
Ja, jag tog den lite större än vad barnet är.
Smart. Du, Antje, tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid.
Men tack själv, Kristoffer.
Mm.
Ja, ett rent nöje att få intervjua Antje i hennes majestätiska tjänstebostad. Ett annat nöje så här på sommaren kan ju vara ljudbok. Och i din poddapp ligger nu första delen av just min bok i ljudform, Törst. Och på torsdag kommer del två. Det känns fint att få dela den med just Värvets lyssnare. Men om du är mer av en renlärig intervjulyssnare, ja men då har du ju något att se fram emot i nästa avsnitt.
Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här, det som jag gjorde för 10 år sedan, eller den soundet som jag har, om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget.
Ja, den högt älskade rapparen Näki, äntligen gäst i Värvet. Vi hörs då förhoppningsvis, om inte för. Tack för idag, och Pax Vobiscum säger producent Ninni Westin, Acast, och så jag då, Kristoffer Triumf. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day. Like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-conditioned traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mud Guard on the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.